roligt att vara här. Nu har jag också fått ha sommarlov, eller semester heter det kanske. Och vi är tillbaka. Olivia var tillbaka i tjänsten förra veckan och jag har kommit nu den här veckan. Vi har kört igång med Uprising i veckan och nu unga vuxna kom precis från en helg ute på Vassor, KDS Plus. Och allt börjar rulla igång igen. Och det är ju väldigt roligt tycker jag. Jag har faktiskt kopplat av. Det har varit en vilsam semester. Knappt hunnit bekymra mig för sådana saker som vanligt, man kanske vanligen skulle oroa sig. Hur ska vi lösa det här och det här? Och vem ska vara ledare? Men jag känner mig väldigt inspirerad och förväntansfull på den här hösten. Och vi går ju delvis in förstås i en ny roll som en del känner till. Vi har fått förtroende här i församlingen att bli ledande pastorer. Så sånt personligen så blir det också så här, vad ligger nu framför? Vad ska det här bli? Det blir säkert bra och vi ser fram emot att göra det tillsammans med er. Det är liksom, vi är en församlingskropp, vi har olika gåvor, vi behöver varandra. Så att det är ju lite med sån här extra dos förväntan och spänning man kommer tillbaka. Och vi har haft en ganska härlig sommar, vi har varit på olika, några mindre resor och någon längre. En sak som slog mig var att alltså, det är inte så lätt att typ hinna med flyg. Inte om de är försenade eller något far för tidigt. Eller jag hade en busschaufför som inte lät mig stiga ombord här när jag skulle ner till Åbo för ett tag sedan. Och det händer rätt och annat. Men jag tänker det viktiga är ju att man gör någonting. Om man aldrig sätter sig i rörelse så kommer man liksom ingenstans. Och det är väl lite så jag tänker också nu när jag ska predika det här och där vi går in för en höst. Att om vi är i rörelse så då kan Gud få vara med och liksom lite parera och vi kan vara formbara i våra troende liv som församling, som gemenskap. Men om vi bara sätter oss ner och säger att vi vill ha det som vi alltid har haft det, så händer nog inte jättemycket. Det kan vara ganska tryggt för en stund, men det blir också väldigt tråkigt efter ett tag. Och ett första bibelställe jag vill ha med här, bara inledningsvis. Det här i första Korintherbrevet 2:9 så står det att som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud förberett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande och anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och jag tänker bara inledningsvis, det finns något som Gud vill ge oss, som han vill att vi ska se. Sånt som vi ännu inte har sett, det vi ännu inte har hört. Men Gud älskar sitt folk. Gud älskar människor som du och jag. Och jag tror särskilt så vill han gensvara, det finns en villighet, det finns en bön och en längtan efter Gud i våra liv. Det som inget öga ännu har sett och inget öra ännu har hört. Alltså något nytt som ligger framför. Det är hur jag ser det här. Och jag tror vi behöver upptäcka mer av det. Den här hösten, den här tiden, den här säsongen som nu börjar så här på. Ja, men det är ju en ny höst och en ny säsong på det sättet. Och för att det ska vara möjligt tror vi behöver vara i rörelse och våga förvänta oss från Gud. Nu har vi läst klart då den här bibelläsningsplanen som vi haft i sommar. En del har varit med på den genom Saltaren. Och jag tänkte på ett ord från psalm 119 som var väl här för några dagar sedan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Här får du kanske årets längsta rubrik på en predikan. Jag tänkte det här får vara dagens rubrik. Men jag vill på något sätt stanna upp vid det här idag. Och jag kommer egentligen inte prata så mycket utifrån psalm 119. Men ta med det som en bön. Att Gud, låt ditt ord få vara en lykta för min stig framåt. För mina steg. För vi är inte kallade att sätta oss ner och sitta stilla och inte göra någonting alls. Vi är nog kallade att gå och vara i rörelse. Men vi kan inte göra det på egen hand. Vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver varandra. Vi behöver församlingen. Och vi behöver Gud. Låt hans ljus lysa upp vår stig. I min bibel, eller i Svenska folkbibeln, så var rubriken för det här den troendes tröst i Herrens ord. Och jag tänkte, det var skönt. Alltså många av de här psaltarpsalmerna, de är ju en tröst för den som är troende. För den som inte är troende och öppnade som första så undrar man, vad är allt det här? Lite klagande och lite ojande och hoppas mycket på Gud och sådär. Men en tröst för den troende i Herrens ord. Men när vi läser det här och Bibeln överlag, så det är ju inte bara för att få tröst. Då kan vi ju lätt tänka att men Bibeln och livet med Gud, det är till för våra tunga perioder. Och när vi behöver få tröst. Och det är också sant. Men jag tror att Gud vill utmana oss i sitt ord. Om jag bara hela mitt liv läser Psaltarpsalmen, så det finns ju väldigt mycket liksom igenkänning och sympati på något sätt i de här. Mycket tröst och mycket mänsklighet på något sätt i det där. Och därför tror jag man så lätt relaterar till dem. Men samtidigt så tror jag att vi behöver få bli utmanade av Guds ord och få hjälp att liksom växa vidare. För att komma någonstans, för att vara i rörelse, för att inte stanna där vi är nu, för att inte fortsätta försvara liksom att jag är som jag är och jag kommer aldrig förändras. Nej, men om Gud älskar mig och jag får vara med honom, så kommer jag nog förändras på den resan med honom. Så inte bara en Gud som tröstar, utan en Gud som förvandlar liv. Ord från Gud som förvandlar liv. Och någonstans det jag vill liksom stanna vid idag med det här ordet mitt ibland oss. Det står ju också att, eller Jesus talar liksom som ordet i Johannes, i Johannes evangeliet 1, så kan vi läsa att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Jesus talar som ordet. Och Gud var alltså i begynnelsen. Och ljuset som lyser i mörkret, och mörkret har inte vunnit över ljuset. Och jag tänker igen på kopplingen till ditt ord i mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det finns ett sammanhang. Det var ju innan Jesus hade kommit, men allt som handlar om ordet, tänker jag också, det handlar också om Jesus. Och så står det lite vidare i Johannes evangeliet 1 och vers 11 framåt. Att han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någons mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Och jag vill bara stanna vid att han blev kött och blod, ordet blev kött och blod och bodde mitt ibland oss. Och någonstans för mig i alla fall, kanske också för dig, så är det så här, men ordet, Guds ord, är hela det här Guds ord? Ja, vi talar i alla fall om det som Guds ord. Ja, men här är ordet Jesus som blev kött och blod. Som kom ner. Vilket ord menas det? Men någonstans att det ordet är mitt ibland oss. För mig, åtminstone man får leka lite med orden. Så det är så här, men Jesus, du får vara mitt ibland oss. Men ditt ord och Guds ord behöver få vara mitt ibland oss. Det är kanske en lite långdragen liksom, parallell. Men jag tänker att jag tror att som troende så får det här ordet vara mitt ibland oss också. Vi predikar ganska ofta, ungefär varje söndag. Oftast utifrån det här. De flesta predikanter. De flesta har inte så många andra heliga böcker som inspiration. Det är nog Bibeln vi kör på i den här kyrkan i alla fall. Ordet blev kött och bodde bland oss. Alltså att det får bli verkligt mitt ibland oss. Och jag tänker så, jag var här på fredag också när vi körde igång med ungdomarna. Vi var ute på unga vuxna helg här. Jag och Olivia var där senast i morse. Prata också om Bibeln och hur vi ser på Guds ord och hur vi lär oss att läsa och förstå. Och jag tänker när vi pratar om de unga, vi har mycket unga i den här församlingen. Mycket verksamhet, vi har fantastisk barnverksamhet för kids och tweens, underbara ledare. Och det behövs ännu fler för det arbetet ska få växa. Och de gör det bra. Och barnen är värdefulla, så de måste vi se till att det ska inte lida någon brist på folk där. Men ungdomarna, vi är så glada för det. Jag har ju varit med på de här bönemötena ibland. Vi ber mycket för ungdomarna. Och det ska vi fortsätta med. Men jag tänker på de här unga människorna som säger i sitt hjärta på olika sätt att Gud, här är jag, sänd mig. Lite små galna, vi har en hel del av dem här i den här kyrkan. Som vågar göra sådana saker som de som är lite äldre inte vågar göra. Som far iväg på lite missionsresor hit och dit. Och som vittnar för sina klasskompisar och ja, ber för folk i militären. Liksom, och allt möjligt händer. Och så tänker vi så här, men det är nog fint med de här unga människorna som har en sån passion för Gud. Och jag tänker, ja men det är jättefint. Det finns en hängivenhet och en glädje. Precis som det är i vår församling. Och nästan globalt så tycker man ser en ung generation som bara tar tron verkligen på allvar. Kanske mer än någonsin. Eller så är det bara att man ser det lite mer. Men de har en kärlek till Jesus. Och att bli igenkänd på kärleken till Jesus. Jag tror att det är vår allas uppgift som troende. Det hör inte till de unga. Och ibland har vi som signat upp och accepterat tanken om att den här ivern hör till de yngre. Och jag tror det är en lögn. Får jag säga så? Det är inte riktigt sant. Det är en bortförklaring till att liksom själv få ta det lite lugnt. Och låta, men nu är det dags för de yngre att springa. Men hej, du är inte så gammal. Du är liksom 35 år. Jag är 34. Så att liksom, det är inte dags att ligga på latsidan. Eller inte ens om du är 70. Det är inte dags att liksom tänka att det är personen hör till de yngre. Nej, nej, nej. Se till att din passion och din kärlek till Jesus hålls vid liv. Och det är fint att de unga har det. Men tänk om kärleken till Jesus skulle få finnas i allas våra liv. Vi frågar, det var så fint, jag vet inte om jag får ta det som exempel. Men när jag frågade Tuva bara kort i fredags att varför vill du göra det här? Hon sa bara, jag älskar Jesus och jag älskar det ungdomsarbete. Tänk om du på din arbetsplats eller i ditt liv skulle säga att men jag älskar Jesus och jag älskar människorna på mitt arbete. Jag älskar Jesus och jag älskar min sons fotbollslag. Jag älskar Jesus och jag älskar att möta människor i kassan i butiken medan vi väntar. Jag älskar Jesus och jag älskar att ringa människor som inte väntar ett samtal från mig. Jag älskar Jesus och jag älskar att åka hem till den som inte har så mycket vänner som besöker den. Jag älskar Jesus och jag älskar att tacka mina lärare för efterlektionen. Jag älskar Jesus och jag älskar att få tjäna honom i församlingen. Tänk om det är inte liksom antingen eller. När jag var ung så hade jag en passion och ett driv och en iver. Och sen, ja men nej, sen kom liksom något mer seriöst i livet. Vi byggde hus, vi gjorde något allvarligt, vi tjänade pengar så här. Tänk om det får både och. Och jag tror det behöver få vara både och. Och om inte få vara det, så behöver vi få låta det här ordet bo mitt ibland oss. Och lite liksom pilla in i våra hjärtan och provocera oss. Det behöver få vara ett både och. Som är mycket i liksom det kristna livet. Det är inte antingen eller, det är både och. Redan nu men ännu inte. För det första då, kärleken till Jesus. Och så tänker jag på, men den börjar inte med dig. Det börjar inte med dig. Du är liksom inte den som ska framkalla en passion och en iver. Och så kan det ju ibland se ut i de här frikyrkliga sammanhang. Jag vet inte, du som är här och har kanske annan bakgrund eller har kommit in hit för första gången. Jag vet inte vad du tänker om de här lite halvgalna frikyrkorna. Vet du vad, det finns en, det är något genuint i det. Men vi behöver förstå att det börjar liksom inte med oss. Men vad vi åstadkommer, det måste få börja med att det inte hänger på oss. Och jag tänker på ordet i första Johannes brevet, kapitel 4, vers 7. Nej, egentligen tänkte jag inte på det. Bra, vi stannar där. Jag tänker på ordet i första Johannes 4:19. Där det står, vi älskar därför att han först har älskat oss. Så kärleken till Jesus, den börjar inte med att vi börjar älska Jesus. Den börjar med att han har älskat oss. Och det här är så basic. Så grundläggande. Men totalt avgörande. För det handlar inte om att bara framkalla sin egen iver och passion. Och se kristen ut och vara driven och ivrig. Det handlar om att få ta emot. Vi älskar det för att han först har älskat oss. Och vidare i, eller strax innan det där, så i första Johannes 4:7-10, så kan vi läsa det här. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskar Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. I begynnelsen var ordet. Jesus sändes. Men vad fastnar vår blick vid när vi läser de här verserna? Det handlar väldigt mycket om kärlek. Och det kan också bli lite klyschigt i våra kyrkor. Vi pratar så mycket om kärlek. Men vad betyder det? Hur funkar det på riktigt? Och jag tänker det finns ett litet ord jag fastnar vid. Eller två ord här. Så jag tänker att det här måste ju vara nyckeln till att älska varandra. Och det är det här lilla ordet. För att vi skulle leva genom honom. Tredje raden, de tre första orden. För att vi skulle leva genom honom. Vi skulle inte leva genom oss själv. Eller genom vår egen liksom, drivkraft. En del av oss är väldigt driftiga och har mycket driv. Andra har liksom ingen energi alls. Men vet du vad? Det var, tror jag, inte tänkt att handla om att leva genom sig själv. Utan genom honom. Alltså det börjar inte med dig, utan det börjar med, och tror jag också fortsätter med, att leva genom honom. Det var därför Jesus kom. Han kom inte för att vi skulle bli frälsta och komma till himlen. I så fall tappar ju livet här lite sin, vad ska vi göra av livet här? Få med så många som möjligt. Ja, det blir lite platt. Han sände sin son till världen för att vi skulle leva genom honom. Alltså ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att vara människa. Det var därför han kom. Också för att vi skulle få en evighet med Gud. Men ibland är det som att vi bara... Jag vet inte. Det är som att vi fastnar lite med att det handlar bara om evigheten sen. Nej, att leva genom honom. Leva gör man ju liksom i livet. Och livet är nu. Det börjar inte med dig. Och det intressanta här är att vi kan säga att kärleken till varandra tycks ju vara väldigt viktigt också i Jesu ord till lärjungarna. När han talar till dem, det här stället när han tvättar deras fötter, så talar han också om att de ska älska varandra och bli igenkända på sin kärlek till varandra. Så för det tredje här, kärleken får följa där. Kärleken är liksom tänkt att få följa där. Den är inte tänkt att vara abstrakt eller bara upplevas på ett individuellt plan. Utan den är tänkt att få följa där. Och Jesus sa till sina lärjungar, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Hur ska människor förstå vem vi tillhör, vem vi tjänar? Vem som är vår Herre? Jo, genom att vi älskar varandra. Vi ska inte bli igenkända på att vi har rätt i allt. Vi ska inte bli igenkända på att vi gör massa gott. Vi ska inte bli igenkända på det ena eller andra mer än att vi älskar varandra. Kärleken från Jesus får följa där. Är ni med så här långt? Låter det okej? Okay? Om man inte håller med så måste man ju kanske säga det då. Men jag försökte ta det från Bibeln. Så det på. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Alltså kärleken var tänkt att få följa det. Det här är inte liksom Paulus ord eller Johannes ord. Det här är Jesu ord om vad kärleken ska få för resultat. Människor ska förstå någonting. Vadå? Jo, att ni är mina lärjungar. Alltså det var tänkt att få liksom konsekvenser. Det var tänkt att få svallvågor. Det var tänkt att bli liksom ringar på vattnet. Det var tänkt att nå lite längre. Det var tänkt att inte stanna vid 12 lärjungar. Det var tänkt att inte stanna i den tiden på den platsen. Det är därför vi sitter här. För att någon såg till att förstå att kärleken behöver få följa där. Jesu kärlek får liksom en fortsättning. Det är inte som en måltid som konsumeras och sen that's it. Nej, det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och då börjar jag tänka på det här. Om kärleken får följa där, då kommer vi in på det här. Guds rike. Guds rike som är här. Och jag tänker också, vad ska vi hålla på med i höst? Vi kommer säkert ha intressanta predikningar. Och vi kommer ha heartbeat-samlingar och allt möjligt där vi bara drömmer framåt tillsammans. Men någonting som jag tror vi behöver se och förstå är att vi är här inte för att bygga den här församlingen. Vi är inte här för att visa upp vad vi kan eller att vi har duktigt folk eller bra musik eller gott kaffe eller lite glass. Vi är inte här för att hålla sams med exakt alla till vilket pris som helst. Vi är här för att sprida Guds rike. Och Jesus säger att Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Så Gud tycks göra något och vill göra något som sker mitt ibland oss. Där vi är. Det är därför vi ber för de här skolorna. Därför vi vill be för alla platser som vi rör oss på. För vi tror att Guds rike är där vi är. Det är inte här på söndag klockan 18. Om några veckor klockan 17. Det är inte bara vid de enskilda tillfällena. Guds rike, det är inte greppbart på ett sånt sätt. Att man kan säga att men där är Guds rike. När Guds rike är mitt ibland er. Jag tycker det är bara spännande att det är liksom det konceptet Jesus presenterar. Att mitt rike, det finns mitt ibland er. Och då tror jag att vi behöver vara människor som bär liksom den medvetenheten. Vi bär den närvaron från Gud. Gud är med oss, han är mitt ibland oss. Han har fått bli liksom verklig i vår mitt. Han har fått bli kött och blod, han har fått bli verklig för mig. Och det är någon som sa så här att liksom, mediet för kärlek är närvaro. Det är väldigt svårt att säga att man älskar någon om man aldrig är närvarande där. För vi behöver ett folk som är närvarande. För Guds rike är närvarande. Var är vi? Har vi alltid så mycket för oss? Är så upptagna att vi aldrig liksom riktigt stannar och så här, wow Gud, du är här. Eller, nu är jag här. För dig. Jag hör dig, jag ser dig, jag stannar upp, jag lyssnar på dig. Om jag förstår Jesus rätt så när han stannar upp vid till exempel Zacchaeus och andra. Det fanns 1000 saker som man skulle kunna fästa sin uppmärksamhet på. Och så stannar han upp vid de här stunderna, personerna. Det är ungefär som att han skulle säga med hela sin varelse att Guds rike är här. Jag är här. Jag är närvarande. Jag är inte frånvarande. Guds rike är inte långt borta. Guds rike är inte där. Guds rike är här. Oj, Guds rike är, står du. Guds rike är här. Och det var ju fariseerna som frågat, när ska Guds rike komma? Och säga, men det är den här. Det är lite provocerande om man tror att det är något som ska komma sen, men det är egentligen Herren. Ni har bara missat det. Det är här. Mitt ibland er. Och för det femte, kärlek till Jesus, det börjar inte med dig. Kärleken får följa, Guds rike är här. Och Guds närvaro, en närvaro som förvandlar. Jag tror vi som ett folk, vi som en församling, vi som individer behöver bära på den närvaron från Gud som förvandlar. Det är inte vår närvaro som förvandlar liv. Det är inte vad vi gör i kyrkan som förvandlar liv. Det är Guds närvaro i det vi gör. Så vår fråga behöver bli för oss själv. Men du, jag säger välkommen att vara med och ta ett ansvar i den här församlingen. Det är inte bara liksom de som ber på tisdag och där du är välkommen. Det är inte bara de som förbereder en predikan som bär ett ansvar. Men vi tillsammans kan väl se till att det här är en plats för Guds närvaro. Att våra liv får vara en plats för Guds närvaro. För Gud tycks genom historien komma där han är välkommen. Så ifall vi behöver hans närvaro och visa det för honom i våra hjärtan, i hur vi prioriterar, i hur vi ber till honom och välkomnar honom. Han kommer vara där. Och jag tror vi behöver som gemenskap. Jag talar liksom till oss nu som ett egentligen. Vi behöver gemensamt se till att vi och våra liv är en plats för den Guds närvaro. Och jag tänker än en gång på det här orden. Ordet som blev kött och bodde mitt ibland oss. Jag läste psalm 119 i veckan. Det var ganska länge sedan jag läste den, men den hörde till den här bibelläsningsplanen. Och det slog mig hur vilken hög syn författaren har på Guds ord. En del äldre teologer och bibelare var ganska övertygade om att det är David som har skrivit hela psalm 119. Men det är troligtvis inte sant. För det finns olika hänvisningar och olika delar av innehållet som visar att det här var skrivet förmodligen i en postexiltid, vilket betyder att det skulle inte ha varit liksom Davids tid då han har verkat. Det spelar inte så stor roll exakt vem som har skrivit det. Det står ju inte heller att det här är en psalm av David. Men, och en sak vet jag, att den är lång. 176 verser. Han har orkat igenom hela i sommar. Psalm 119. Ja, några. Men det intressanta är att den här har liksom en sån hög syn på Guds ord i våra liv. Psalm 119-162 säger att jag är glad över dina ord, precis som den som finner en värdefull skatt. Så när vi finner liksom Guds ord, så är det som att finna en värdefull skatt. Och när jag läser de här på flera ställen, det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. Det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar. Låt din nåd bli min tröst som du har lovat din tjänare. Låt barmhärtighet komma över mig. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Och det låter ganska hårt, som att jag behöver hålla mig till ditt ord och hålla mig och liksom anpassa mig. Men allting är en positiv ton, som att det är något väldigt gott att hålla sig till Guds ord. Och det här var ju skrivet långt före Nya Testamentet. Men när vi har Nya Testamentet, och vi räknar in det också i Guds ord, så vi kan ju då tänka att vi räknar in Nya Testamentet då, när det står att saliga är den som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Nya Testamentet är nog också Herrens undervisning. Jag tror det är okej att vi tänker så. Det finns mycket att säga om den, och jag tror jag inte ska gå faktiskt så djupt in på psalm 119. Jag kollade upp lite och läste på och försökte förstå lite bakgrunden. Men jag valde ju den här psalm 119 och 118. 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså Guds ord, hans närvaro, ordet mitt ibland oss, behöver få vara som en lykta, som ett ljus för våra steg. Det kommer vara väldigt lätt att gå vilse om inte vi navigerar efter Guds ord. Det kommer vara väldigt lätt att liksom förlora känslan för Guds kärlek i våra liv, Guds närvaro i våra liv, om inte vi navigerar efter det här. Hela psalm 119, det är liksom temat att Guds ord är värt att ära. Varför det? Jo, för det är Guds ord förmodligen. Det är värt vår uppmärksamhet, det är värt vår fokus. Och så slutar psalm 119 väldigt fint, tycker jag, med, vi tar från psalm 119-172. Min tunga ska sjunga om ditt ord, alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli min hjälp, för jag har valt dina befallningar. Ingen att tvinga, jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje. Låt min själ leva och lova dig. Låt dina domar hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Tycker jag, ordet är så närvarande. Jag ska lovsjunga eller sjunga om ditt ord. Och dina bud är rättfärdiga. Det är inte bud och lagar i en negativ bemärkelse, utan det är ditt bud och din lag och din, på annat ställe, ditt vittnesbörd. Det är något värdefullt för mig. Det är som en skatt jag hittar. Tänk om det skulle få bli en sån skatt i våra liv. Jag tror att det skulle bli lite spännande att vara kristen tillsammans som en gemenskap. Om vi börjar se det här som en skatt i våra liv. En hög syn på vad det här är för något. För det är inte vår närvaro som behövs. Vi behöver Guds närvaro. Han är närvarande genom sitt ord. Han kom till oss. Jesus Kristus kom till oss. Blev kött och blod och bodde mitt ibland oss. Det står till och med att hans egna tog inte emot honom. Alltså människor förstod nog inte vem Jesus var. Men han kom som en av oss. Och Jesus säger, Guds rike är här. Och min fråga här mot slutet, vi kan avrunda strax. Men frågan blir ändå att vill vi låta Guds ord prägla vår vilja och vår verklighet? Vill vi, tillåter vi det att prägla våra liv? För om vi vill vara människor som känns igen på en kärlek till Jesus, att ta emot kärlek från honom, tror att vi liksom är med och förvandlar vår omgivning. Ja, men det är inte vår närvaro, det är inte vår kraft, det är inte vår kärlek, utan det är hans närvaro, hans förvandlande kraft, det är hans kärlek. Och ganska lätt så snurrar vi ihop det. Så vi tänker att det är jag som behöver älska. Det är jag som behöver vara närvarande. Jo, Gud använder oss. Men det är hans kärlek. Det är hans närvaro. Det är hans förvandlande kraft. Ditt ord är mina fötters lykta. Och en ljus. Ett ljus på min stig. Jag tror vi har fått låta Guds ord verka i våra liv. Jag behöver få låta det göra det i mitt liv. Det är tack och lov. När man har semester så har man en liten bibelläsningsplan som Anders så fint att knoppa ihop som man kan följa. Men jag ser fram emot att låta Guds ord också prägla mitt liv med den här hösten. Det känns som att varför vill man ha ett underskott på hans ord i sitt liv? I så fall tror vi har missförstått vad det är. Vi tror att bud är något negativt. Vi tror att hans liksom rättfärdiga domar är något negativt. Vi tror att undervisning är något negativt. Jag tror vi behöver revidera, uppgradera vår syn på vad är det här? Och vem ska få förvandla mig? Det är inte en engångskänsla utan det är någonstans Gud hjälp mig, anpassa mitt liv efter din vilja. Förvandla mig och hjälp mig att vara med och förvandla min omgivning med din kärlek.